Kapitel 19. Sex berättelser. Mert skulle ha klivit ut och dragit täckvagnen själv om han kunnat, för det kändes som om det skulle ha gått fortare då. Fast solen knappt hade kommit upp var gatorna redan fulla med människor. Vagnar och kärror tog sig fram genom trängseln under högljudda rop och svordomar, både från kuskarna och de som var tvungna att maka sig undan. Längs kanalerna stakade promkararna fram sina farkoster så tätt att man nästan kunde ha gått till fots lika lätt som på gatorna genom att kliva från en prom till nästa. Ett ljudligt sål hängde över den vitskimrande staden. Det verkade som om Ibordar försökt ta igen all tid som gått förlorad under gårdagen, för att inte tala om höga Chassalin och ljusfesten. Och det var nog lika så gott med tanke på att de glödande kolens afton skulle firas nästa kväll. Två dagar senare var det dags för Merdins dag, som firades till minne av Alteras grundare, och följande natt stundade halvmånefesten. Sydlänningar hade rykte om sig att vara flitiga, men Mert började tro att det var för att de måste arbeta så hårt för att väga upp alla sina festivaler och helgdagar. Det fantastiska var att de orkade med det. Till sist nådde tåget av täckvagnar i varje fall fram till floden, där de höll in framför en av de långa stenpirarna som stack ut i vattnet, kantad med trappsteg ner till båtarna som låg förtöjda där. Mert stoppade ner en bit ost och en rejäl brödskalk i fickan innan han tryckte in korgen under sätet. Han var hungrig, men någon i köket hade haft för bråttom. Större delen av korgen fylldes av en lerkruka med ostron, men den som packat ned dem hade i hastigheten glömt bort att koka dem. Han hoppade ut efter län och lämnade åt Nellesin och Bärslan att hjälpa Värnin och resten av männen ned från de sista vagnarna. Det var nästan dussinet karar. Inte ens Carhanierna var riktigt småväxta, så de hade fått sitta inpressade som sillar i en tunna och klättrade nu ut med stela rörelser. Mert gick före väktaren till den främsta täckvagnen med sin Ashanderej på sned över axeln. Ninnivå Elaine skulle få höra ett sanningens ord, vem som än lyssnade. Att försöka hålla Mogadins närvaro hemlig, för att inte tala om att två av hans mannar blivit dödade. Han skulle... Plötsligt var han väldigt medveten om hur Län tornade upp sig som en staty bakom honom med sitt svärd vid sidan, vilket fick honom att tänka om. Han skulle i varje fall tala om för tronens dotter vad han ansåg om den sortens hemlighetsmakeri. När han kom fram stod Ninni på kajen och knöt banden till sin blåplymade hatt under hakan medan hon pratade med någon som var kvar i vagnen. Kommer förstås att ordna sig, men vem kunde ha trott att havsfolket av alla människor skulle kräva någonting sånt, ens i avskildhet? Men Ninniv, sa Elaine när hon steg ned med sin grönbefjädrade huvudbonad i handen. Om det var så fantastiskt igår natt som du har sagt, hur kan du då beklaga dig över? Sen blev de medvetna om honom och Län. Om Län, rättare sagt. Ninnivs ögon blev rundare och rundare tills de nästan fyllde hennes ansikte, som blivit rödare än den ståtligaste solnedgång. Elaine stelnade till med ena foten kvar på täckvagnens fotsteg och gav väktaren en blick så mörk att man kunde ha trott att han smugit sig på dem i löndom. Län och sin sida blickade ned på Ninniv utan att röja mer känslor än en gärskors stör. Och trots att Ninniv verkade färdig att krypa in under vagnen och gömma sig stirrade hon tillbaka upp på Län som om det inte fanns någon annan i hela världen. Elaine, som begrep att hennes blickar var bortkastade, steg ned på marken för att ge plats åt Trianne och de båda visa kvinnorna som hade åkt med i täckvagnen. Tamarla och en saldensk kvinna med gråsprängt hår som hette Janira. Det betydde emellertid ingalunda att tronens dotter gav upp. Nej då, Istället vände hon sin förebrående min mot Mert Kåfon, och om den förändrades alls så var det till det värre. Han fnös och skakade på huvudet. Så fort en kvinna hade felat hittade hon på så mycket att klandra närmsta man för att han snart började tro att hon hade rätt. Enligt hans erfarenhet, och då räknade han både gamla och nya minnen, så fanns det bara två tillfällen då en kvinna erkände att hon hade gjort fel. När hon ville ha någonting och när det snöade på midsommar. Ninive greppade flätan, men utan riktig inlevelse. Hon fumlade bara lite med den innan hon istället började vrida sina händer. Län, började hon ostadigt. Du får inte tro att jag skulle prata om... Väktaren avbröt henne smidigt genom att buga sig och bjuda henne armen. Vi är bland folk nu, Ninive. Du kan säga vad du än vill inför andra människor. Får jag eskortera dig till din båt? Ja, sa hon och nickade så energiskt att hon nästan tappade hatten. Hon skyndade sig att rätta till den med bägge händerna. Ja, just det ja. Du eskorterar mig. Hon tog hans arm och återvann ett visst mått av behärskning, åtminstone vad gällde minspelet. Efter att ha lyft upp manteln med sin fria hand praktiskt taget släpade hon honom över kajen mot piren. Mert undrade om hon kanske var sjuk. Han uppskattade onekligen att se Ninive halka ned ett pinnhål eller fem. Men det varade nästan aldrig mer än ett par ögonblick. Han borde kanske säga till Elaine att hon skulle göra någonting åt det som felades Ninive, vad det nu var. Själv skydde han att låta sig helas lika mycket som döden eller giftermål. Men det var en annan sak för andra, tyckte han. Först hade han emellertid några välvalda ord att säga om hemligheter. Han öppnade munnen, lyfte pekfingret i en förmanande gest och fick ett av Elaines fingrar hårt i bröstet. Hennes min under den fjäderprydda hatten var så svart att han blev mörkrädd. Mor Cawley, sa hon med den iskalla stämman hos en drottning som förkunnar en dom, förklarade för mig och Ninive innebörden av de där röda blommorna på korgen som du åtminstone haft tillräckligt mycket skam i kroppen för att gömma. Hans ansikte antog en röd kulör så djup att Ninive inte ens varit i närheten av den. Några steg från dem var Rian Cawley och de båda andra kvinnorna i färd med att knyta på sig hattarna och rätta till klänningarna så som kvinnor alltid gjorde så snart de ställt sig upp, satt sig ner eller gått tre steg. Trots den uppmärksamhet de ägnade sin klädsel hade de dock tillräckligt mycket till övers för att snegla åt hans håll då och då. Och för en gångs skull såg de varken ogillande eller bestörta ut. Han hade inte vetat att de förbannade blommorna betydde någonting. Han var rödare än alla solnedgångar han sett tillsammans. Så? Elaines röst var så låg att bara han hörde, men den formligen dröp av avsmak och förakt. Hon gav manteln en knyck så att den inte skulle röra vid honom. Det är alltså sant. Jag kunde inte tro dig om någonting sådant. Inte ens dig. Och jag är säker på att Ninive inte kunde det heller. Alla löften jag gett dig är upphävda. Jag tänker inte hålla några löften till en man som kan med att tvinga sig på en kvinna. Inte någon kvinna. Men särskilt inte en drottning som har erbjudit honom. Skulle jag ha tvingat mig på henne, brålade han. Eller snarare försökte vråla. Harmen satte sig i halsen på honom och gjorde det till en halvkvävd väsning. Han tog Elaine om axlarna och drog med henne en liten bit bort från täckvagnarna. Hamnarbetare i gröna skinnvästar på sina i övrigt bara överkroppar skyndade förbi längs kajen med säckar i famnen, tunnor som de rullade framför sig eller med låga kärror fullastade med packlårar. De gjorde alla en ordentlig omväg om vagnarna. Även om Alteras drottning inte hade stor makt, borgade trots allt hennes vapenmärke på dörren till en täckvagn för att ofrälse skulle ge vagnen plats. När Lesina Beslan gick småpratande bort mot piren i täten för rödarmarna med värning i släptåg, dystert blickande ut över flodens oroliga vatten. Han påstod sig ha känslig mage när det gällde båtfärder. De visa kvinnorna från båda vagnarna stod nu samlade kring Rianne och tittade på Matt och Elaine, men de var för långt bort för att höra någonting. Inte desto mindre var det med hest viskande röst han fortsatte. Hör nu här. Den där kvinnan lyssnar inte på ett nej. Om jag säger nej så skrattar hon åt mig. Hon har svält mig, hunsat mig, jagat mig som ett djur. Hon har fler händer än sex vanliga kvinnor. Hon hotade med att låta tjänstekvinnorna klä av mig om jag inte lät henne. Men ens gick det upp för honom vad han sa och vem han sa det till. Han lyckades stänga munnen innan han svalde en fluga och började sedan granska en av korparna som var inlagda i mörk metall på Ashenderains skaft så att han skulle slippa möta hennes blick. Vad jag menar är att du inte förstår, muttrade han. Du har fått alltihop om bakfoten. Han tog risken att snegla på henne under hattbrättet. En lätt rodnad spred sig över hennes kinder, men hennes ansikte blev uttryckslöst som en marmorbyst. Det verkar som om jag kanske har missförstått saken, sa hon nyktert. Det är väldigt illa gjort av Tylin. Han tyckte att det ryckte i hennes mungipor. Har du funderat på att prova olika leenden framför spegeln, Mert? Han blinkade förbluffat. Vad? Jag har hört från pålitliga källor att det är vad unga damer gör när de vill dra till sig en kungs uppmärksamhet. Någonting spräckte röstens besinningsfulla ton och den här gången var han säker på att det ryckte i läpparna. Du kanske ska prova med att fladdra med ögonfransarna också. Hon bet sig i underläppen och vände sig bort med skälvande axlar. Den tunna manteln böljade bakom henne när hon skyndade bort mot piren. Innan hon riktigt hunnit utom hörhåll hörde han henne muttra någonting halvkvävt om att smaka på sin egen medicin. Rianne och de visa kvinnorna hastade iväg efter henne. En flock höns som följde en kyckling istället för tvärtom. De få båtkarar som var uppe på kajen slutade vira trossar eller vad de nu sysslade med och bockade sig respektfullt när processionen passerade förbi. Mert slet hatten från huvudet och var nära att slänga den på marken och hoppa på den. Kvinnor. Han borde ha vetat bättre än att förvänta sig någon medkänsla från det hållet. Han skulle ha velat strypa den förbannade tronens dotter. Och Ninni med, bara för sakens skull. Förutom att det naturligtvis var omöjligt. Han hade gett sina löften. Och dessutom rasslade de där tärningarna fortfarande omkring som besatta i skallen på honom. Och en av de förlorade kunde finnas någonstans i närheten. Han tryckte fast hatten på huvudet igen och marscherade iväg längs piren där han svepte förbi de visa kvinnorna och kom i fatt Elaine. Hon försökte fortfarande hålla sig för skratt, men så fort hon kastade en blick åt hans håll rodnade hon och började fnittra igen. Han stirrade rakt fram. Fördömda kvinnor, fördömda löften. Han tog av sig hatten tillräckligt länge för att dra läderremmen över huvudet. Sen höll han motvilligt fram den mot henne med rävhuvudet av silver dinglande under sin knutna näve. Du och Ninni får bestämma vem av er som ska ha på sig den här, men jag vill ha den tillbaka innan vi lämnar Ibodar. Förstår du det? I den stund vi ger oss härifrån. Plötsligt märkte han att han gick ensam. När han vände sig om såg han Elaine stå blickstilla två steg bak och stirra på honom medan Rianne och de andra samlades i en klunga bakom henne. Vad är det nu då? Undrade han otåligt. Åh, jaha. Ja, jag vet det där med Mowgirin. En mager kar som hade röda stenar infattade i mässingsringarna i sina öron och stått böjd över en förtöjningstamp snodde runt så snabbt när han hörde det namnet att han föll över kanten med ett högt tjut och ett ännu högre plask. Mert struntade i vem som hörde. Försöka hålla det hemligt, och det efter att två av mina mannar dött, när ni hade lovat. Åja, vi får prata om det senare. Jag har också avlagt ett löfte. Jag har lovat att se till att ni båda kommer levande härifrån. Om Ogrin dyker upp är det er båda hon ger sig på. Se så, ta nu den här. Han sträckte fram medaljongen mot henne igen. Hon skakade sakta på huvudet med en förbryllad min. Sen vände hon sig om för att mumla någonting till Rian. Det var inte förrän de äldre kvinnorna traskat iväg mot Ninive som stod och vinkade åt dem vid en av trapporna som Elaine tog grävhuvudet och vred mellan fingrarna. Har du någon aning om vad jag skulle ha gjort för att få studera den här, sa hon tyst. Någon aning överhuvudtaget. Hon var lång för att vara kvinna men var ändå tvungen att lyfta blicken för att se honom i ögonen. Du är en besvärlig man, Mert Kofun. Lini skulle säga att jag upprepar mig, men du... Elaine suckade tungt, sträckte sig upp för att ta av honom hatten och trädde läderämmen om huvudet på honom. Hon stoppade till och med in rävhuvudet innanför skjortan på honom och klappade det innan hon satte på honom hatten igen. Jag tänker inte bära den så länge inte Ninive eller Avienda har någon. Och jag tror att de känner likadant. Bär den du. Du kan ju knappast hålla ditt löfte om Ogrin dödar dig trots allt. Inte för att jag tror att hon är kvar. Hon tror nog att hon dödade Ninive. Och det skulle inte förvåna mig om det var enda anledningen till att hon kom hit. Men du måste ändå vara försiktig. Ninive säger att en storm är i antågande. Och då menar hon inte den här blåsten. Ja... Den lätta rodnaden spred sig och nyo över hennes kinder. Jag ber om ursäkt för att jag skrattade åt dig. Hon harklade sig och vände bort blicken. Ibland glömmer jag mina plikter jämt emot mina undersåtar. Du är en duglig undersåte, Mert Kofun. Jag ska se till att Ninni får veta hur det egentligen förhåller sig med dig och Tailin. Vi kanske kan hjälpa dig. Nej, stammade han. Jag menar, det vill säga, äsch, kyss en förbannad get om jag vet vad jag menar. Jag önskar nästan att du inte visste sanningen. Han såg för sig hur Ninive och Elaine satte sig att diskutera honom med Tailin över en kopp te. Skulle han överleva någonting sånt? Skulle han någonsin kunna se någon av dem i ögonen efteråt? Men om de inte gjorde det? Han var fången mellan vargen och björnen utan någonstans att fly. Äsch, förbannade fårspyor och smörad lök. Han önskade nästan att hon skulle ge honom en avhyvling för hans språk som Ninni brukade, bara för att byta samtalsämne. Hon rörde tyst läpparna och en kort stund fick han en besynlig känsla av att hon upprepade det han just hade sagt. Självfallet var det inte så. Han bara inbillade sig. Högt sa hon. Jag förstår. Det lät precis som om hon gjorde det också. Kom nu, Mert. Vi kan inte stå här hela dagen. Gapande såg han hur hon lyfte kjolen och manteln och trippade iväg längs piren. Hon förstod. Hon förstod. Och det utan en enda syrlig kommentar eller avsnoppande anmärkning. Och han var hennes undersåte, hennes duglige undersåte. Han följde efter fingrande på medaljongen. Han hade varit säker på att han skulle få kämpa med näbbar och klor för att någonsin få den tillbaka. Om han så levde lika länge som två Aesir skulle han ändå aldrig förstå sig på kvinnor. Och adelskvinnor var värre än alla de andra. När han kom fram till trappan där Elaine hade gått ner hade de båda roddarna redan börjat skjuta ifrån med sina långa åror. Elaine var i färd med att valla in Rian och de sista av de visa kvinnorna i hytten och Lan stod i fören med Ninive. Ett rop från Beslan kallade honom till nästa båt som rymde alla männen utom väktaren. Ninive sa att det inte fanns plats för någon av oss, sa Nalashin när farkosten gungade ut på Eldarfloden. Hon sa att vi bara skulle vara i vägen. Beslan skrattade och lät blicken svepa över deras egen båt. Värnin satt blundande vid hyttdörren och försökte låtsas att han var någon annanstans.
Hörnan och Ted Kendall, en Andor-man trots att han var lika mörk i synen som någon av båtskararna, hade klättrat upp på hyttaket medan resten av rödarmarna stod spridda över däcket och försökte hålla sig ur vägen för roddarna. Ingen gick in i hytten, av allt att döma för att de först ville se om Matt eller Nalesin tänkte göra anspråk på den. Matt ställde sig vid den höga förstäven och spanade efter den andra båten som kröp över vattnet strax framför dem. Vinden piskade det oroliga vattnet och drog i hans halsduk och han var tvungen att hålla i hatten. Vad höll ni på med? De 9 andra kvinnorna på båten hade alla tagit skydd i hytten, så hon och Lan hade däcket för sig själva. De stod uppe i fören, Lan med korslagda armar, och Ninni gestikulerade som om hon förklarade någonting. Om det inte vore för att Ninni sällan förklarade saker, eller snarare aldrig än sällan. Vad det nu än var hon gjorde så varade det inte länge. Det gick gäss på vågorna ute i bukten där havsfolket stävare, glidare och stormare hävde sig vid sina ankarlinor. På floden var det inte lika illa, men båten gungade ändå mer än Matt mindes från någon tidigare överfart. Det dröjde inte länge förrän Ninni låg vikt över relingen och gjorde sig av med sin frukost, medan Lärn höll i henne. Det fick Matt att tänka på sin egen mage. Han stack hatten under armen så att den inte skulle blåsa iväg och drog fram brödet och osten ur fickan. Beslan, är det troligt att den här stormen bryter ut på allvar innan vi ska tillbaka från Rahad? Han tog en tugga av den starka osten. Det fanns ett 50-tal olika sorter i Ibordar, alla goda. Ninive hängde fortfarande över båtsidan. Hur mycket hade kvinnan satt i sig egentligen? Jag vet inte var vi ska ta skydd om vi blir fast där. Han kunde inte komma på ett enda värdshus i Rahad dit han kunde tänka sig att ta med kvinnorna. Det är ingen storm, sa Beslan och satte sig på relingen. Det här är bara vinterpassaden. Passadvindarna kommer 2 gånger om året, på senvintern och sensommaren. Men det måste blåsa mycket värre innan det blir storm. Han kastade en sur blick ut mot bukten. Varje år för de här vindarna med sig. Förde med sig. Skepp från Terrabon och Aradoman. Jag undrar om de någonsin gör det igen. Ingen vet hur hjulet, började Matt och satte en bit ost i halsen. Blod och aska. Han började låta som någon gråhårig gubbe som vilade sina verkande leder framför eldstaden. Och så detta att bekymra sig över att ta med sig kvinnorna till något olämpligt värdshus. För ett år sedan, eller bara ett halvår, skulle han ha tagit med dem utan vidare och skrattat över deras häpna miner och pryda fnysningar. Nåja, vi får kanske lite roligt i Rahad ändå. Det minsta vi kan vänta oss är att någon försöker stjäla en börs eller dra halsbandet av Elaine. Det var kanske precis vad han behövde för att skölja bort den besinningsfulla smaken från tungan. Besinningsfull. Ljus. Vilket ord att använda om Matt Cawthon. Tylen måtte skrämma honom mer än han trott om hon fick honom att torka ihop på det här viset. Han behövde kanske lite av det som Beslan betraktade som nöjen. Det var vansinnigt. Han hade aldrig sett en strid han inte hellre undvikit än gett sig in i. Men kanske, Beslan skakade på huvudet. Om någon kan se till det så är det du, men vi kommer att ha 7 visa kvinnor med oss, Matt. 7 stycken. Det räcker att du har en enda vid din sida, så kan du ge en kar en örfil utan att det händer någonting annat än att han försöker svälja tungan och lomar iväg. Till och med i Rahad. Och kvinnorna. Vad är det för vits med att kyssa en kvinna om man inte riskerar att hon sticker kniven i en? Bränn min själ, muttrade Nalesin i skägget. Det låter som om jag har släpat mig ur sängen för en tråkig förmiddag. Beslan nickade medkännande. Fast om vi har tur. Det händer faktiskt att stadsgardet skickar patruller till Rahad. Och om de är ute efter smugglare klär de sig alltid som vem som helst. De tror tydligen att folk inte lägger märke till ett dussin karar med svärd oavsett vad de har på sig och blir alltid lika överraskade när smugglarna lägger sig i bakhåll för dem, vilket är vad som nästan alltid brukar hända. Om Match Taveren tur fungerar kanske folk tar oss för statsgardister och smugglarna anfaller oss innan de ser de röda skärpen. Nellesin sken upp och började gnugga händer. Matt blängde på dem. Vid närmare eftertanke var Bäslands nöjen kanske inte vad han behövde ändå. Till att börja med hade han fått mer än nog av kvinnor med knivar. Ninni vängde fortfarande över relingen på båten framför. Det skulle väl lära henne att inte vara så glupsk. Han slukade det sista av osten, började på brödet och försökte att låta bli att tänka på tärningarna i sitt huvud. En bekväm utflykt utan bekymmer lät inte alls så dumt. En snabb utflykt och en snabb avfärd från Ibodar. Rahad var precis som han mindes det och precis som Beslan fruktade att det skulle vara. Vinden gjorde det till ett farligt företag att ta sig upp för den spruckna grå stentrappan från båtens anläggningsplats och sen blev det bara värre. Överallt löpte kanaler, precis som på andra sidan floden, men här var broarna enkla och osmyckade och deras lortiga stenräcken stadda i långt framskridet förfall. Hälften av kanalerna var så igenslammade att pojkar vadade i dem med vatten till midjan och man såg knappt till några pråmar. Höga byggnader stod och trängdes längs smala gator med sprucken stenläggning. Den en gång vita putsen hade på många ställen flagnat bort från fasaderna och blottade öppna sår av söndervittrande tegel. På vissa gator var till och med de trasiga resterna av stenläggningen bortplockad. Morgonljuset nådde inte långt bland skuggorna här där det hängde tvättsträck med trasiga klädpaltor från en tredjedel av fönstren, utom i de byggnader som helt övergivits. De obebodda husen glodde på dem med fönster som liknade de tomma ögonhålorna i ett kranium. Luften genomsyrades av den sötsura stanken av förruttnelse, lukten av förra månadens tömda pottor och gammalt avskräde som låg och vittrade bort där någon kastade. För varje fluga på andra sidan fanns det 100 här som surrade runt i blå och grönglänsande moln. Märt fick syn på den flagnande blå dörren till himmelens gyllene krona och rös vid tanken på att behöva ta med sig kvinnorna dit om stormen bröt ut, trots vad Bärslan hade sagt. Sen rös han igen för att han hade ryst. Någonting höll på att hända med honom och han tyckte inte om det. Ninive och Elaine envisades med att gå i täten med Rhianne mellan sig och de visa kvinnorna tätt efter. Lärn höll sig kvar vid Ninives sida likt en varghund med handen på svärdsfästet och oavlåtligt spejande med hotfull blick. Egentligen skulle han förmodligen ensam ha kunnat beskydda 2 dussin söta 16-åriga flickor som bar varsin säck med guld, till och med här. Men Matt envisades med att Vernin och de andra skulle hålla ögonen öppna. Sanningen var att den forne hästtjuven och tjuvskytten höll sig så nära Elaine att vem som helst skulle kunna vara förlåten som trodde att han var hennes väktare, om än en ovanligt fet och ovårdad sådan. Beslan himlade på ett talande sätt med ögonen åt Märts instruktioner och Nellesin strök sig irriterat över skägget och muttrade att han lika gärna kunde ha stannat i säng. Männen som spatserade längs dessa gator med kromande steg bar ofta enbart en fransig väst på överkroppen, stora mässingsringar i öronen och på fingrarna ringar i samma material prydda med glasjuveler. Innanför bältet satt alltid en kniv, ibland 2. Ägaren till dessa gick gärna med handen i närheten av sina vapen och blängde åt alla håll som för att hitta någon som tittade snett. Andra hade ögonen dolda under mantlarnas huvor och slank från hörn till hörn, från portgång till portgång, som för att härma de utmärglade hundar som ibland morrade från en mörk gränd, nästan för trång för att en vuxen man skulle kunna klämma sig in där. Dessa män gick böjda över sina knivar och det var omöjligt att säga vilka som skulle springa hellre än att hugga. Kvinnorna å sin sida fick i allmänhet alla männen att verka ödmjuka och försynta. De paraderade i slitna klänningar och dubbelt så mycket mässingssmycken som männen. Även de bar naturligtvis kniv och med sina mörka, trotsiga ögon skickade de ut 10 olika utmaningar för varje blick. Rahad var kort sagt en plats där någon som var klädd i siden knappast kunde hoppas på att gå 10 steg utan att få ett slag i skallen. Det man kunde hoppas på sedan var att vakna på en av sophögarna utan en tråd på kroppen, eftersom den andra möjligheten var att man inte skulle vakna alls. Men ur var och varannan dörr kom det barn rusande med kantstötta lergodsmuggar med vatten, utskickade av sina mödrar för den händelse att någon av de visa kvinnorna var törstig. Men med ärrade ansikten och mordisk uppsyn stirrade med gapande munnar när de fick se 7 visa kvinnor på samma gång. Varefter de bugade sig ovant och knyckigt och artigt frågade om de kunde hjälpa till med någonting. Kanske var det någonting som behövde bäras. Kvinnor, ibland med lika många är som männen och alltid med blickar som kunde ha fått Tailin att svälja osäkert, neg tafatt och frågade andlöst om de kunde visa vägen när någon gjort sig omak att kalla på så många visa kvinnor. I så fall behövde Tamarla och de andra inte göra sig mer besvär om de bara talade om vem de skulle till. Och soldaterna blängde dem på med lika mörka blickar som någonsin, även om Län fick också de hårdaste att hastigt titta åt ett annat håll. Liksom märkligt nog Vernin. En del av männen morrade åt Beslan och Nalesin om de råkade dröja för länge med blicken vid någon kvinnas djupa urringning. En del morrade åt Mert, fast han inte kunde begripa varför. Till skillnad från de båda andra riskerade han aldrig att hans ögon skulle trilla ner i en kvinnas urringning. Han kunde konsten att titta diskret. Ninive och Elaine blev helt ignorerade trots all sin grannlåt, liksom Rhiann i sin röda ylleklänning. De hade inte röda skärp. Däremot stod de under beskydd av dessa skärp. Mert förstod att Beslan haft rätt. Han skulle kunna tömma börsen på marken utan att någon skulle plocka upp minsta kopparslant. Åtminstone inte så länge de visa kvinnorna var kvar. Han skulle kunna nypa varenda kvinna inom synhåll i baken. Och även den mest vildsinta av dem skulle bara gå därifrån. Vilken trevlig promenad, sa han eller syn torrt. Med så mycket intressant att se på. Och lukta. Nämnde jag att jag inte fick mycket sömn i natt, Mert. Vill du dö i sängen, brummade Mert. De kunde lika gärna ha blivit kvar i sina sängar. Här gjorde de ingen nytta, så mycket var säkert. Tyrenien fnös indignerat. Beslan skrattade, men han trodde förmodligen att Mert menade någonting annat. Tvärs igenom Rahad marscherade de tills Rhiann plötsligt stannade framför en byggnad som var likadan som alla andra. Idel flagnande puts och söndervittrande tegel. Det var samma hus som Mert hade följt en annan kvinna till dagen innan. Här hängde det ingen tvätt i fönstren. Här bodde det bara råttor. Här inne, sa hon. Elaine led sakta blicken glida längs fasaden upp till det platta taket. Sex, mumlade hon med synnerligen belåten ton. Sex, suckade Ninive. Varvid Elaine klappade henne på armen som för att visa sin medkänsla. Jag var inte riktigt säker, sa hon. Ninive log och klappade henne tillbaka. Mert begrep ingenting. Huset hade 6 våningar. Vad var det för märkvärdigt med det? Kvinnor uppförde sig bra konstigt ibland. Eller snarare för det mesta.